Prognos från SMHI. Efter att ha haft ganska klart väder under natten ökar nu molnigheten och under dagen får vi molnigt och regnskurar lokalt med åska. Temperaturen håller sig under dagen mellan 15 och 19 grader. Vinden blir måttlig eller frisk västlig. Sjöväder, byig västlig vind, 7-12 meter per sekund i kustfarvattnen, 5-10 meter per sekund på Vättern. God sikt, men regnskurar fram på dagen även i kustfarvattnen. Och väderuppgifter klockan 5 i morse, då hade Norrköping plus 9 grader och nästan klart. Linköping plus 8 grader, nästan klart. Harstena plus 11 grader, nästan klart. Och från Alexander har vi inga uppgifter.
Det var Åke Lindgren som presenterade de lokala nyheterna. Klockan är nu 7:30. Ni lyssnar alltså till Radio Östergötland. Vi sänder direkt ifrån Bjärka-Säby utanför Linköping. Och vi har vandrat upp mot Fornhemmet nu och står bland en samling äldre hus av olika slag som vi ska berätta om här snart. Men först tycker jag att vi tar lite musik. Och varför inte Marvin Gaye, Your Precious Love?
Every day there's something new. And with every passing minute, oh baby, so much joy wrapped up in it.
Marvin Gaye, Your Precious Love. En melodi från 1967 då Tammy Terrell som sjöng med där. Doade lite med Marvin Gaye. Ja, från 1967 och bakåt i tiden ska vi nu till Fornhemmet vid Bjärka-Säby. Men det känns ju lite konstigt att ge sig direkt ifrån amerikansk soulmusik till svenskt 1800-tal och tidigare än så. Så att jag tycker att vi tar Jan Johansson och polska efter Hök-Olle först för att komma riktigt, riktigt i stämning. Polska efter Hök-Olle. Det var Jan Johansson som spelade piano på det sättet som bara Jan Johansson kunde spela jazz på svenska, som han kallade skivan som just den här låten var hämtad ifrån. Klockan är nu 14 minuter över 7. Vi lyssnar fortfarande till Radio Östergötland. Och vi befinner oss alltså vid fornhemmet på Bjärka-Säby egendom. Ett fornhem som numera ägs av, eller sköts av, Visst hembygdsförening. Och ifrån den föreningen så har Britta Pettersson och Åke Pettersson kommit. Och Britta, ska du berätta lite var vi står nu och ja, vad vi har för kåkar omkring oss?
Vi står på planen framför sandstugan. Och rakt fram har vi alltså sandstugan. Och på vänster sida där har vi en undantagsstuga. Den är från Stora Fallemo. Och på höger sida har vi drängstugan ifrån Tolemålen. Och den är med drängstuga och sedan en visthusbåt. Och sandstugan är ju, som du ser, ett vackert hus i liggande timmer. Och den är ifrån Stavsätter flyttad hit. Och den har byggts på i början på 1800-talet. Och det fönster som sitter där uppe på huset, det har, sägs det, det är jag nog alldeles säkert, det har suttit på nedre, där nere förut och innan det byggdes till. Och det var husets enda fönster på den tiden.
Det är två små fönster.
Två mycket små fönster.
Och de satt alltså ner till på kåken innan man byggde på den andra våningen. Det måste ha varit mörkt där inne.
Ja, det var det säkert. Sen tog man upp de stora fönstren då. Eller om man ska kunna säga stora. Idag är det väl inte så stora. Ja, och du ser att det är enkupigt tegel på taken. På alla tre taken här. Och vi har låtit göra såna här, det har jag, tror jag, det är någon av medlemmarna som har gjort det här, nya trärännor till. Så det är inte, det måste vara i den gamla stilen, så det är inte plåtränner.
Det här är genuin gårdsmiljö.
Ja.
Sandgården.
Det.
Men hur ska man säga att, hur betydelsefull var Sandgården? Hur många anställda fanns det på den här gården vid 1800-talet? Och...
Nu dessa hus hörde inte tillsammans. Vi har stått på varsina ställen i socknen och är flyttade hit tillsammans. Så det här var färdigt omkring 1925, den här anläggningen. Förut stod det på skilda ställen. Men det var ju så att familjerna var ganska stora. Sen fanns det ju ett par drängar och kanske ett par pigor. Och sen borde kanske, ja, i det här fallet borde ju inte farmor och mormor in i huset. Men det gjorde de ju ofta annars.
Så de fick undantaget istället.
Det var inte alltid de hade så här fint. Men särskilt stuga inte.
Man kan säga att de här husen, de är hämtade ifrån gårdars miljöer som var lite mer välbärgade.
Ja, det här ska visa en mera välbärgad gård.
Det undantaget, det kunde mycket väl vara en jordkula med lite träväggar bara.
Ja, det kanske det kunde vara också. Ofta så, ännu oftare så trängde de ihop sig inne med familjen i stugan. Och det var ju inte så bra, men sen fanns det ju ett ännu sämre alternativ då. Och det var fattighuset. Det var det allra värsta. Det var inte direkt åtrått som bostad. Nej, det var det inte.
När man tänker på Bjärka-Säby som egendom så, ja, det är väl lite svårt att föreställa sig hur stort det var. För att Bjärka-Säby, precis som andra slott, ja, det är numera byggnader som man åker förbi, kanske tittar in i, man tycker det är väldigt fint. Men på den tiden så var ju de här stora egendomarna, slotten, verkligen en levande miljö där allting fanns.
Ja.
Och det finns uppgifter som säger att det var upp mot 1000 personer som var sysselsatta inom egendomen i början av 1900-talet.
Det var det säkert. Med alla torp som redan då hade väl ett och annat litet torp lagts ner. För det var olönsamt. Så olönsamt som människorna inte kunde livnära sig där.
Men det var mycket folk i
backarna
runt omkring.
Ja, det var fortfarande mycket folk och stora familjer. Och det var väl ingen som hade flyttat ut ifrån socknen i någon större utsträckning då.
Ska vi göra så, Britta, att vi går in i Sandgården, i stora bonushuset och tittar lite. Under tiden så spelar vi lite musik från studion. We'll be right back. En personlig favorit. Long as I can see the light med Creedence Clearwater Revival sent 60-tal. Klockan är nu 22-23 minuter över 7. Och vi har vandrat in i Sandgården vid fornhemmet vid Bjärka-Säby. Det är fornhemmet som är en liten pärla, ett äkta semestermål, turistmål för er och fötter. Eller alla som råkar befinna sig i Östergötland att uppsöka. För här ser man hur man levde förr. Och nu när jag har kommit in i Sandgården, i stora huset, så är jag lite överraskad för att jag kan faktiskt stå rak här. Trots att jag är 1,86 så brukar jag ha svårigheter att stå rak i de här lite äldre husen som man då och då tittar på. Men det tyder väl på Britta Pettersson att det här är ett hus där man mådde lite bättre, hade lite bättre välbeställt.
Ja, ja. Det var ju ett mera börjet hem här.
Vad brukar du berätta när du visar folk runt här?
Jag brukar säga det att titta på bjälkarna i taket, de är vitmenade. Och på de bruksbeslagna väggarna. Som det kom på 1700-talet att de bruksbeslog väggarna för värmens skull. Och de är stänkmålade väggarna. Alltså med de mosade bär och tog en kvast och stänkte på färgen på den tiden.
Det är naturfärger.
Ja, det är det. Och det är en typisk möblering för mitten av 1800-talet. Med dessa uppbäddade sängar som det då, idag har vi bara träställningar under. Men, för vi kan ju inte ha några sängkläder här på vintrarna. Men ursprungligen så var det då man drog ut sängarna och sedan hade man bolstrar och kuddar och täcken och så fällde ihop dem på morgnarna igen. Och då blev det ju en hög säng och med ett täcke över då. Och madrasserna här i sängarna, de var ju en gång stoppade då med halm, eller de kunde vara stoppade med bråd. Bråd, det var sjövipp. Det var utav vippan på
vassen.
Ja.
Var det skönt att ligga på? Har du prövat det någon gång?
Nej, det har jag inte. Jag har tänkt att jag skulle göra det. Inte till en bolster, inte, för det tror jag inte man kan få ihop i första taget. Men en kudde. Jag skulle vilja känna hur det var. Jag har sett det många gånger i bouppteckningar. Att det står att kuddarna var stoppade med. Ibland kan det stå bråd, ibland sjövitt. Men det är samma sak alltså.
Men den här brodden, den var alltså sån så att man sparade den. Den gick i arv. Det var inte som halm att man kastade efter.
Nej, det tror jag inte det var. Det kan jag inte tänka mig att det var. Flocken, det var ju en långt senare sak det. Längre fram på 1800-talet. Så vid den här tiden tror jag inte de använde det. Utan det var de här sakerna. Och någon gång kunde det väl vara en fjärrbolster utav fjäder alltså. Men det var ju en förfärlig dyrgrip då, som fick gå precis hur länge som helst i arv då, till olika generationer alltså.
Här i Sandgården så ser vi nu, vi kan titta in i ett rum där
det är köket.
Det är köket,
ja.
Och så finns det en hall, förstuga.
En förstuga, ja.
Och så är det några rum uppe på också.
Ja, nej, det är bara ett rum ovanpå. Och en stor vind, en nattstuga som det hette. En nattstuga. Ja, där de då kunde, där har vi som förråd. Om vi säger, det använder de som förråd. Eller också att ligga på, allra helst på sommaren var det ju skönt att komma ifrån värmen här nere som blev. När de skulle baka och så och laga maten så blev det varmt ändå. Att gå och lägga sig. Och det låg ju många i varje säng. Det var ju inte så att det låg en i var säng på den tiden. Inte.
Nej, hur många delade på de här 3-4 rummen och kök?
Det här var ju ändå en bra bostad. Men nog kunde det väl bo 10 personer här. Ja, det kunde det säkert göra.
Så trots att det faktiskt känns ganska rymligt och högt i tak så var det nog rätt så trångt.
Ja, det var det. Visst var det det. Och sen var det mycket som skulle uträttas här. De skulle ju då, på vintertid skulle de sitta här med spinnande och spinnrockarna här nere framför spisen, tänker jag, för att det var varmt. Och stora bak som skulle göras ute i köket, mycket stora bak. Ja, Så att det var nog inte något sådär överflöd på utrymmet, tror jag ändå.
Vi ska gå ut och titta i drängstugan, hur man bodde där. Måste bara säga att på en av väggarna här så hänger Oscar den andre, den där mycket kända affischen. Om ni inte kan komma på direkt hur den ser ut, så vet ni så fort ni ser den att ja, just det är ju Oscar den andre och kungafamiljen, Gustav den femte och allihopa. Och den där, den hängde i nästan varenda hemma.
Men vi har också en mycket trevlig sak där, som jag tycker nästan är ännu finare. Och det är dessa gratulationstavlor som gjordes, ska vi gå dit?
Ja,
men nej,
jag har lite svårt att bära min utrustning här inne i huset.
Det gjordes utav någon här i bygden, någon som var lite mer konstnärligt lagt. Och det gjordes till bröllop, men det kunde också göras till begravningar. Det var, om vi säger, det var en föregångare till telegrammen. Det gavs till de nygifta då, och likaså som minne av begravningen. Och det är ritat utav någon och står då när vilken tid de gifte sig. Och någon liten vers till. Och någon liten bild och så. Och det har vi ganska så många, men vi har dem lagrade, om jag säger så. Att vi har bara, vi kan inte ha alla uppe.
Just det här gratulationskortet, vem är det till? Får vi gå bort och titta här?
Det är Hans Andersson och Kristina Katarina Jonsdotter. Och jag tror det är 1839 som de gifte sig.
Kristina stavat med C-H-R-E, ja. Faktiskt. Kristina.
Ja, ja. Det var inte alltid säkert att de kunde stava så bra när de gjorde det här. Det kan vara lite si och så med.
Men väldigt vackert är det, ja, i vilket fall som helst.
Jag tycker det är väldigt fint. Och det var väldigt vanligt här i bygden antagligen. För det finns många bevarade.
Ska vi göra så nu att vi tar oss över de höga trösklarna och genom de trånga dörrhålen bort till drängstugan. Under tiden så lyssnar vi på lite mera musik. Thank you. en traditionell irländsk folkvisa. The Pogues var det som spelade Dingle Regatta. Och nu har vi flyttat oss ifrån boningshuset på Sandgården vid Bjärka-Säby, fornhemmet vid Bjärka-Säby, till Drängstugan. Och då med en gång så har jag svårt att stå rakt. Nu måste jag huka mig ner, för att här är det nog inte mer än 1,70 ungefär till taket, från golv till tak. Och Britta Pettersson, man ser med en gång att det blir lite trängre och blir lite annorlunda.
Ja, det är ju bara ett rum.
Och hur många knäktar, eller hur många drängar var det som bodde här?
Ja, det var väl lite olika, men det kunde ju bo flera stycken i ett sånt här rum. Och flera stycken i varje säng framför allt. Ja. Och fylldes det inte ut av drängar så var det väl alltid andra barn eller så som kunde gå ut och ligga. Det fick ju inte gå förlorade, några såplatser inte. Utan det var alltid...
Hur såg en arbetsdag ut för en dräng? Kan du beskriva det? Hur tidigt gick man upp till exempel?
Ja, det växlade väl lite. Ifrån, om man säger ifrån sommar, på sommaren fick det väl bli 4-5 tänker jag. På vintertid var det tvungen att bli lite senare. Och likaså blev det väl väldigt sent på kvällen. På sommartid. För att hinna med. Det var så mycket som skulle hinnas med då. Och sen var det väl ganska så tätt med måltiderna. Också, så då blev det ju lite rast då.
Man arbetade i ett annat tempo.
Ja, oja, det tror jag att man gjorde. Ja, det får man tänka sig att det blev.
Det är målade väggar.
Ja, det är schablon. Det här, schablonmålning. Man lägger en bottenfärg och sen har man ett papper, ett ganska styvt papper med det här mönstret utklippt i och kommer med nästa färg på då. Och sen är det som vanligt, så är det ju bruksväggar. Och i det här rummet har också funnits en öppen spis tidigare. Många som kommer hit, äldre personer, så tycker de detta är en mycket fin drängstuga eftersom det finns eldstad. Det var inte alltid det fanns eldstad. Men det syns ju ändå här att det har varit lite djur på hälsningar. Du ser plåtbitarna som är påspikade. En man som var här en gång, han berättade att i sin ungdom, när han bodde i en drängstuga, så hade han blivit biten av en råtta. Så han hade fått tummen alldeles förstörd utav det. I drängstugan alltså. Så det var väl vanligt, ofta var de väl sammanbyggda med någon visthusbod också. Och det var ju begärliga saker som fanns där för råttorna.
På väggarna här så ser man affischer, planscher. Det är lite mer militära personer
lite
som står.
Lite krigiskt mera, ja.
Ja, just det. Ja. Var det en dröm för många kanske att få sluta jobba som knäckt? Eller som dräng och få börja som knäckt?
Ja,
eller
det är klart.
Annat?
Det är klart. Var det fredstid? Var det ett väldigt bra yrke att vara knäckt? Och de kunde gifta sig mycket tidigare, knäktarna och allting. Den här drängen, han fick gå och vänta på att det blev ett torp ledigt. Innan han kunde gifta sig. Det kunde dröja av. Eller att föräldrarna skulle dö. Så han fick överta torpet då. Eller om det var en liten gård.
Så knäktyrket, det var framtidsyrket.
Det tror jag var en dröm för många då.
Du har forskat lite i det där. Du vet ungefär hur många knäktar det fanns här omkring.
Ja, vi har haft en cirkel i socknen här i vinter. Det fanns 14 vid Kins.
Kompania.
Och sen har vi då 3 ryttare här. Och det var ju ett yrke som de hade ofta lång tid. Såvida det inte var krig, för då blev de ju inte gamla inte. Men annars spände det över många år. Medan däremot drängen flyttade väldigt ofta så länge han var dräng. När han sen blev torpare så flyttade han inte. Då bodde han ofta kvar hela livet på torpet eller gården, och man kan se hans efterkommande. Så är det på många torp här under Bjärka-Säby, att de har bott i många generationer.
Det tyder på att de trivdes här.
Ja, det tror jag att de gjorde. Jag tror inte de tänkte på att inte jorden var deras, utan jag tror att de liksom såg den som sin egen torvan, som de brukade. Sen kom då 1900, slutet av 1800-talet, kanske början av 1900-talet, då förändrades ju det hela.
Är det något mer som du brukar visa när du är här inne i den stugan?
Ja, vi har en stor brudkista, står där. Den är från Stora Långnäs, men den har inte haft den funktionen här, utan det var väl att drängen hade sina kläder nedlagda där. Jag vet inte om det är någonting annat.
Det hänger en klocka på väggen.
Ja, det är en mycket gammal sak med träverk och dylikt i. Men den går inte här, inte.
Nej, men tänka sig att man byggde klockor med träverk, ja, alla delar gjorda i trä. Det var ett hantverk det.
Ja, det var det.
Ska vi göra så att vi försöker ta oss ut här nu ifrån och går till visthusboden? Nu skrapar det lite och slår. Och det är inte det allra lättaste att ta sig ut ifrån drängstugan. Det gällde att de inte var morgonstera när de skulle ut till arbetet.
Det blir ännu värre i torkeslöten sen.
Ja, just det. Jag vet inte hur. Vi ska bort till det lilla torpet som står jämte den här sandgården. Det som kallas för Löten. Nu ska vi in i visthusboden först bara.
Ja.
Och här var det arbete under nästan hela året.
Ja, här ser vi ju mängder utav föremål som var tvungna att finnas i det gamla hushållet, bondehushållet här. Stånarna där till mjöl, potatiskvarnen där man gjorde potatismjölet där, den här rivapparaten där. Och sen är det en massa ostkorgar, ostbänne där. Det var att lägga ostarna så de torkade. Och vi ser de här stora matbaljerna där vi hade efter slakten, där fläsket lades ner och saltades. Det var ju mest den salta maten som hela hushållet vilade på. Och där har vi då till ölberedningen. Det var ju också en sak som var tvungen att göras hemma. Jag tror inte det dracks mjölk så mycket, utan det var mera ölet i äldre tider.
Och men då, hur pass självförsörjande var man på sån här gård?
Det var nästan helt och hållet det. Det var mycket lite man köpte för pengar. För det fanns allting.
Det var kryddor och salt som man behövde.
Ja, lite socker, men det var väl, man hade ju också bin. Humle hade man till dricka, det har vi här ute på stänger. Och där har vi fiskjuster. Det bodde människorna i närheten utav sjön, så fiskades det ju naturligtvis en hel del. Där har vi vargnäten. Den sista vargen sköts här i socknen 1855. Borta vid Markustorp, där är det lite mera skogigt åt den kanten till.
130 år sedan alltså, ja, man tog den sista vargen här.
Ja, det är inte längre sedan. Och det var lite plåga då på 1850-talet, vargarna ett tag, i den kanten utav socknen, där det är lite mer skogigt. Ja, det stora träfat finns till mjölken. Och en brandspruta här.
Det var man tvungen att ha förstås,
ja. Ja, men den är ju något klumpig och så. Och sen var det ju inte alltid man hade så gott om vatten, så att jag tror nog det var dömt i alla fall om det blev eld. Jag tror inte den här gjorde så stor nytta.
När vi nu står inne i visthusboden, ska du tala om hur matsedeln såg ut en normal vecka för de som bodde här runt sig i mitten av 1800-talet?
Ja, det var ju mycket gröt naturligtvis. Till morgnar och kvällar gröt. Och sen var det ju brödet, fläsket, sillen framförallt var ju en stor sak också. Och sen, vad ska vi säga mer då, som vi kunde tänka, färskvarorna. Det var ju inte att tänka på just efter slakt och så. På sommaren blev det väl lite färskgrönt då också. Soppor och så utav det färska gröna som kunde finnas. Ärtsoppan. Ja, det är väl vad det var. Det blev som sagt var mycket fläsk och sill. Och det var ju ganska länge vi använde oss av den matsedeln. Fläsk och sill.
Klockan är nu 17 minuter i 8. Man kan tänka sig att det är en del som sitter och äter frukost just nu.
Ja.
Vad åt man till frukost? Var det gröten?
Ja, det tror jag var gröten. Och kanske sill till. Saltsill. Ja. Sillen kanske flera gånger om dagen. Potatisen också, men den kom ju inte förrän lite senare in i hushållet. Var ju, ja, 1850 fanns den ju naturligtvis. Den blev väl allmän där i början på 1800-talet. Men,
kan ni tänka er det, ni som nu sitter och äter frukost, att ta lite salt, sill och potatis istället för rostat bröd och juice och kopp kaffe eller vad det nu är för någonting ni äter? Salt, sill och potatis och så gröt förstås. Ja, det är väl inte så det passar våra moderna svenska magar där man åt på den tiden. Ja, Britta, något mer du vill visa härifrån Vistusboden?
Ja, smörkärna naturligtvis, det var ju en sak alltid som smöret gjordes ju hemma.
Vad har vi här för någonting? Ja, det här ser ut som en kräftbur.
Ja, det är det inte. Det är en fågelbur.
En fågelbur?
Någon har hållit en fågel inomhus. Kanske att de hade någon höna som var lite dålig, kunde de också sätta in den där, ta in den i värmen och ha den inomhus. Så det behövde inte vara en prydnadsfågel direkt, inte.
En höna som man var lite rädd om, som var enbent eller någonting kanske?
Ja, kanske inte så, men hon såg lite dålig ut ett par dagar och då kanske de tog in den i värmen. In i köket istället. Och då var det ju kanske bra att hon fick ligga där i buren då. Så det behöver inte ha varit en prydnadsfågel.
Det var rätt många turer mellan köket och Vistusboden per dag, kan man tänka sig.
Ja, det fick det bli. Det fick det bli naturligtvis. För här förvarade de ju det viktiga. Mm. Sillen och fläsket. Och förmodligen mjölet också.
Ja, du Britta, ska vi ta och försöka ta oss ut härifrån Vistusboden nu? Och vi gör så att vi spelar lite musik, för att annars så tror jag att det ramlar omkull här direkt i direkt sändning, och det vore ju mindre trevligt.
En sång som jag sjöng om sommaren, när ingenting fanns som tog ifrån mig mitt skratt. På länge sen jag sjöng så bra som då. Jag ställde mig högst upp på vårat berg, högre än någonstans. Man kan inte annat när fåglarna sjunger, när färgerna spelar upp och vindarna tar sig en vals med alla mosarna uppe på Överbyberg. Och vindeströmmar blommar av segel och båtar i färg. Kom hit, här bjuder mamma på blåbär med socker och kylskåpsmaltin. Skogen syns långt idag och vattnet minst ett par mil. Mamma med inget puder alls, men härligt brun ändå. Och ungar med hår som solen har blekt, och fötter med ingenting på. De kommer till mig på våran berg, högre än någonstans. Ja, de kan inte annat när fåglarna sjunger, när färgerna spelar upp och vindarna tar sig en fall. Måsarna uppe på Överbyberg, och vindeströmmar blommar av segel och båtar i färg. Kom hit, här bjuder mamma på blåbär med socker och kylskåpskalfil. Skogen syns långt idag och vattnet minst ett par mil. När sommaren är slut och vintern här, vit och vacker men kall. Alla fall, Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig att jag får höra hur fåglarna sjunger, hur färgerna spelar upp och vindarna tar sig. En vals med alla måsarna uppe på Överberg, och vindeströmmar blommar av segel och båtar i färg. Kom hit, här bjuder mamma på blåbär med socker och kylskåpskalfil. Skogen syns långt idag, och vattnet minst ett par mil.
Carl Anton Överby vals, en svensk sommarklassiker, får man säga så. Nu är vi ute på gårdsplan utanför Sandgården. Vi sänder alltså ifrån Bjärka-Säby egendom, och vi är vid den här pärlan, jag måste använda det uttrycket, fornhemmet som man har byggt upp här. Det var förra ägaren till Bjärka-Säby, Oskar Ekman.
Vänta, får vi se.
Ja, det är lite problem med Oskar Ekman, för att det har funnits, det är ett namn som vandrar genom generationerna. Det är den äldre och den yngre, och den yngre blir då den äldre så småningom. Men det här var i vilket fall som helst
godsägare.
Godsägare Oskar Ekman.
Ägare Oskar Ekman, som på 20-talet då byggde upp det här.
På tidigt 1900-talet.
Ja, det var det, ja.
Och här kan man väl säga att det är sammanställt en mängd hus ifrån olika gårdar. Är det bara någon gård som fanns här från början?
Nej, det fanns ingen bebyggelse här. Men läget är ju underbart, så det kanske var det som avgjorde det.
Ja.
Och sen var det väl närheten till hjortarna också.
Just det.
Kanske.
För er som har åkt förbi Bjärka-Säby så vet ni att om ni kommer ifrån Linköpingshållet, så strax innan Bjärka-Säby så har ni något som ser ut som ett högt staket. Och en del som inte kör så här väldigt fort hinner kanske till och med titta in genom spjärnorna och kan då råka få syn på en eller annan hjort som går här och betar. Och det är också ett minne från förra ägarna på Bjärka-Säby som tyckte var fint att samla hjortarna här och få lite av den här fina miljön som de skapar. Ja, här är det verkligen underbart att gå omkring och titta. Vi står utanför vagnslidet, tittar in på gamla redskap. Britta, kan du vad de här var till?
Ja, det får vi väl be Åke, tänker jag då. Ska vi ropa
på Åke? Ska du lite snabbt tala om vad som fanns i redskap på en gård av den här storleken?
Ja, det fanns harvar, det fanns vårder, en plog kanske. Och det fanns arbetsvagnar. Och vad ser vi mera här? Vi ser en kärke, en släde.
En kolryss på andra sidan.
Det fanns ändå en hel del redskap som man höll ordning på. Och drog med oxar, eller?
Det var nog oxar, ja. Kanske hästar så småningom.
Vet du, Britta, hur det var med oxarna och hästarna här runt Bjärka-Säby? Fanns de på Bjärka, alltså på själva gården, eller var de ute på de olika gårdarna runt om?
Det fanns nog nästan mera på småtorpen, tror jag, utav oxar. Det var, levde ju kvar lite längre där, på småtorpen.
Ska vi gå bort mot ett riktigt litet torp, det som ni kallar Löten, som ligger lite vid sidan om?
Ska vi ta det lite?
Vi ser på vägen bort här, du vill prata om taken, jag förstår det. Det är ett väldigt arbete att lägga på. Och här är det inte längre att prata om tegelpannor.
Nej, det finns tak utav alla de sorter som kunde förekomma här just vid den tiden. Här har vi ju vasstaken.
Handtaken
menar jag, ja. Ja, och det är ju nästan nylagda här de sista 10 åren. Vi har ett dåligt där som måste åtgärdas ganska så snart. Sen har vi också brädtaken. Det har vi där uppe på källaren. Och likaså på en liten bo vid Löten har vi brädtak. Och sen har vi i smidjan, där har vi ett torvtak. Nästan nylack kan vi säga, för det är väl 3-4 år bara. Så det grönskar väldigt fint nu. Det här torvtaken är annars lite svåra att man måste se efter det så att det inte händer något under torven. För då kan det bli som det kan det gå som det har gått tidigare, det är att det kan rasa in. Ja. Och sen håller vi på här nere och har flyttat hit en logge och lagård. Och på den har vi då ett spåntak också. Det är det sista. Så sen har jag väl berättat om alla taken här. Och om du tittar på svinhuset där ser du vilken väldigt låg dörr. Där måste man absolut gå.
Hit. Där får jag krypa in, ja, det som är säkert.
Ja, ja.
Men det är klart att om jag kryper in i svinhuset så kanske ingen hittar mig sen, så att det är låter bli. Britta och Åke Pettersson, nu har vi inte mycket tid kvar härifrån fornhemmet. Men jag måste ställa frågan, hur mycket arbetar man i en hembygdsförening för att hålla det här levande? Hur många är ni och hur många timmar går åt i veckan?
Vi är 300 medlemmar, men många av oss bor då på andra orter. Och vi är väl... Den går åt väldigt mycket arbetstid här för att underhålla de här gamla husen. Och likaså för att hålla hela den här stora grönytan som du ser slagen och något sånär snygg och busksly som ska bort årligen. Det går åt hur mycket tid som helst. Men vi är bland...
10-20 stycken aktiva sådär som jobbar här nere varje måndag kväll. På den ljusa årstiden så träffas vi här i ett par tre timmar på måndagskvällarna och med diverse arbeten, underhåll av husen och uppsnyggning som sagt av området här.
Och till sist, det finns möjlighet att komma hit och titta och bli visad runt, Britta. Vilka tider har ni?
Vi har varje söndag ditt juni, juli, augusti från 1:30 och till 16:30. Och finns vi här till exempel, ofta är någon med här på måndagskvällen då, som eventuellt kan öppna också, för det gör vi så gärna. Om vi ser någon som strövar här så brukar vi fråga om vi vill komma in då.
Det tycker jag att ni som lyssnar nu och som har någon dag över, någon kväll över ska göra. Åk till fornhemmet vid Bjärka-Säby och titta, för här finns det mycket att titta på. Vi hinner inte med mer än så här. Nu är det dags för en ny sammanfattning. Åke Lindgren.
Och vi börjar med den svåra trafikolyckan igår eftermiddag. En 22-årig Norrköpingsbo omkom och en 60-årig kvinna från Kalmar skadades svårt.